Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
När det känns meningslöst på jobbet, vad gör man då? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Idag ska vi, jag tror att vi påbörjar ett ämne idag som jag tror att vi kommer fördjupa oss i och få komma tillbaka till. Och vi kommer nog inte komma i mål om alls, men det känns viktigt att prata om. Och det är när det inte känns bra på jobbet, när man inte känner sig motiverad och engagerad. Därför att det pratas det väldigt mycket om nu att man ska göra. Och jag är helt övertygad om att det kan man inte göra hela tiden, men man kan göra mycket åt det. Och personligen så håller jag just nu på att läsa den här boken som heter Bullshit Jobs av antropologen David Graeber. Och han resonerar kring människor som just upplever att de har ett jobb som känns helt meningslöst. Och nu kanske vi inte tar den extremen idag, men det bygger också lite på att Maynard Keynes förutspådde då att vi, där vi är nu, skulle behöva jobba 15 timmar i veckan. Därför att teknologi skulle liksom stötta oss. Och det pratar vi om här, att så ser det inte ut.
Det är det här målet vi har pratat om, eller om vi som mänsklighet då i, vad är det, över 150 år i alla fall, och trott att det kommer snart. Men det gör det ju aldrig.
Nej.
Utan istället verkar det som att de som har jobb bara jobbar mer och mer. Och sen är det i olika omgångar då, folk som hamnar utanför arbetsmarknaden. Men det här med meningslöst. Jag har haft jobb som har känts meningslöst.
Ja,
och vet du hur jag kände det framförallt?
Nej.
I magen.
Ja.
Det gjorde ont att gå, alltså det gjorde ont i magen när jag gick till jobbet på morgonen.
Kan du ge något exempel vad du gjorde?
Ja, men dels tänker jag faktiskt på ett sånt här prio-prao. Det heter praoa idag, tror jag. Men alltså när man arbetstränade i åttan kanske. Det var ett jobb jag hade som bestod i att jag packade böcker i kartonger. Så det var ju på ett sätt meningsfullt.
Ja.
Fast jag hade nog aldrig någon riktig koll på egentligen vad som hände med de där böckerna.
Precis.
Jag stod bara där och packade dem hela dagen, 8 timmar. Och jag drog en slutsats sen, som jag hade med mig som tonåring och ung vuxen. Att ett jobb för mig då, innan jag liksom hade lagt på utbildning och grejer som, ja, det var inte tydligt för mig då. Det behövde antingen ge mig kul arbetskompisar eller en kul uppgift. Och gärna båda två, men minst ett av dem. Och här gjorde jag något väldigt tråkigt och repetitivt. Det var stämpelklocka, jag tror man stämplade in 8:48, det skulle matcha pendeltågen. Det var så här, jag kände verkligen att jag var inboxad i en av de här lådorna. Och jag hade inte riktigt någon att prata med.
Nej. För tänk om någon hade kommit och bara, Boel, de är så nöjda med de här böckerna. Då alla kom fram, super, alltså då hade du fått i alla fall någonting, även om själva att vara där nere, kanske i något rum och packa de här, hade inte, men du hade fått en hjälp med att hitta en mening i vad du gjorde. Och det här är väl ganska vanligt, kan jag tänka mig, när man tänker på sina första jobb, att de ofta är sådär, att syftet är liksom att få in pengar, men kan det vara roligt samtidigt? Så, ja.
Det hade ju kunnat vara kul om jag såg en slutmottagare och kunde smyga in någon lapp till den, så här, hej, hoppas att jag smög in en extra tidning här som du kanske gillar, men du vet,
ja.
men det hade ju räckt med några vuxna som inte ens hade behövt vara så himla härliga eller roliga, men bara snacka med någon faktiskt.
Ja. Mm. Det du kom in på där, det är det här jobcrafting som vi ska prata om lite idag, men jag tror vi kommer fördjupa oss i det också.
Mm.
Och jag funderade också på, och jag tänkte så här, mitt första då, ja, men jag drog runt min gamla barnvagn och delade direktreklam. Nej, men det var
din gamla barnvagn?
Ja, det var en gammal, för att få med mig all direktreklam, vilket jag nu skulle vägra rent etiskt göra.
Ja, just det, det gjorde jag också. Papper.
Ja, men det var jättemeningsfullt, för jag räknade varenda sak jag stoppade i en brevlåda, så bara var det någon krona eller något öre. Och sen har jag haft andra jobb som jag också har liksom tyckt varit roliga, haft roliga arbetskamrater, men... Jag jobbade ju en del med att deklarera förut, och då var det så att deklarera tycker jag är viktigt, för att blir det rätt så kunde jag hänga upp det på att, för det första tyckte jag att det var kul, jag gillar att hålla på med siffror och krångla, men också att det blir rätt till staten, alltså betala rätt skatt, men jag hade då en kund som jag inte etiskt kunde liksom förlika mig med, som bara ville dra av kostnader som var utanför vad som egentligen var okej. Och då kändes det helt meningslöst. Meningsfullheten för mig var ju att försöka hitta så lite att dra av som möjligt. För att jag inte gillade hans attityd.
I hemlighet arbetade du emot kunden kanske. Mm,
medans,
mikromotstånd tror jag Jonna Bergenmark pratade om.
Ja, så hela det förfarandet med den kunden kändes extremt meningslöst för mig. Och jag kunde också helt krasst känna ibland att så här, försöka hitta så mycket... hitta så mycket vinst som möjligt till aktieägare, kunde jag då tänka vara så här, men det här känns inte meningsfullt. Nu kan jag tänka så här, ja, alltså om ett företag går bra, kanske de kan anställa människor som får lön, som kan sätta mat på bordet, som kan ta hand om sin familj. Men jag hade inte riktigt tiden att reflektera de stora cirklarna just då. Men
nej, och det där är ideologiskt också, vad man tycker att pengar ska hamna och hur det ska snurra.
Ja, det blir precis. Ja, så. Men nu kan jag tänka att jag kanske hade kunnat lyckats bättre med det. Men,
men håller du med mig om min bild att antingen behöver själva uppgiften man gör vara liksom i någon mån intressant eller meningsfull, eller att sammanhanget, människorna är det?
Ja.
Att det på något sätt räcker det ganska långt.
Ja, och som du säger, finns båda på plats, och då kopplar vi lite till... alltså self-determination theory och motivationsteori, så stämmer det ganska bra. Men om man tittar då på, om man kopplar lite till hans bok, fast vi ska inte fastna i den idag då, så att människor som ofta jobbar med andra människor, det är för det första ofta ganska, om man tänker efter, det är ofta ganska lågavlönat. Fast det är
du menar att man servar andra människor? För de flesta har ju arbetskompisar.
Ja, men om man jobbar, precis, om man tar hand om andra människor, alltså till exempel undersköterska, alltså jobbar inom barnomsorg, alltså klassiskt starka kvinnoyrken som ofta är ganska tuffa arbetsförhållanden och är lågavlönade, men där det är väldigt ofta lätt att koppla upp sig på en mening. De känns väldigt, väldigt sällan som BS-jobs då, alltså, och samtidigt människor till exempel som servar bilar, kör bussar, sådana här jobb där man liksom kan se ganska tydligt effekten av vad man gör.
Av det man gör.
Men många människor som hade lite mer typiska, så här, det man säger, middle management jobb, där någonstans kändes det ofta mer utmanande att hitta mening. Vi ska inte fastna i det idag, utan däremot så tänkte vi komma in på att det kanske finns tre spår när det inte känns meningsfullt. För det kan ju vara att man bara har en dipp. Att det bara känns...
Och det måste man få ha i livet. Ja, man kan inte springa omkring och säga tjoho hela tiden. Det skulle vara vansinnigt.
Ja, nej. Mm. Precis. Och även om det pratas väldigt mycket om att vi ska känna jättemycket engagemang, så tror jag det liksom är sunt att det går upp och ner.
Då tar vi slut på skala.
Men om man tänker att man är någonstans där det inte känns meningsfullt, så finns det ju... Det kanske inte bara finns tre spår, det finns många spår. Men ett är ju då att försöka hitta meningsfullheten i det man gör. Och där kan man ju också få mycket hjälp av när företaget drar igång... Det här är vårt purpose-arbete. Så. Och sen kan det också vara i flera fall, tror jag, att man kanske, man kan trivas på jobbet. Men man, det kan just vara, när jag går till mitt jobb, men min stora passion och engagemang är på fritiden. Så att just nu så behöver jobbet bara vara just ett jobb. Och jag tror att här finns det mycket hälsa att hämta för många. Mm. Att så här, acceptera att jag kommer inte studsa upp och ner och känna mig så här superengagerad. För många som är superengagerade kopplar också ihop det med att jobba väldigt mycket och sen krascha in i väggen. Mm. För att man jobbar för mycket, alltså honungsfällan. Men tänk att känna så här, ja, men just nu så kanske det kanske är lite tufft privat. Och jag behöver kanske dämpa mitt engagemang på jobbet lite grann. Men jag gör definitivt mitt jobb och jag går dit, får vara i ett sammanhang, har schyssta kollegor. Men jag just nu behöver allt mitt engagemang gå åt till någonting annat.
Just det. Får jag skjuta in en grej där? Jag träffade en gammal kompis på tunnelbanan häromdagen med ett barn. Så där. Alltså, vi ingick i samma nätverk förut och nu eftersom det inte finns längre har vi tappat kontakten.
Mm.
Då vet jag att hon då på den tiden inte trivdes så bra på sitt jobb. Och det lyftade hon och vi vädrade sånt i gruppen. Och så frågade jag lite hur det var nu, vad hon skulle gå tillbaka till efter mammaledigheten. Jo, men det blir ju samma, sa hon. För att det här, och så pekar hon i vagnen, det tar så mycket tid och kraft. Ja. Och liksom, det är fel läge i livet att hålla på och ändra. Även om kom någon med det på ett fat till mig då.
Mm.
Så att ibland kan jobbet ge stadighet, en struktur och någon typ av sammanhang där man behövs. Och då kanske det räcker ett tag i alla fall.
Ja, jag tror många är där just att ja, men just nu så gör jag ingenting för att jag har småbarn. Och det betyder inte, tror jag, som sagt, att man behöver göra ett dåligt jobb. Jag tror att man kan vara jättebra på jobbet. Men att man bara, gud, jag känner inte igen mig där superengagerade, studsa, göra karriär. Bara, det kanske det är just nu. Och sen har jag också, eftersom jag har många löparvänner, så tror jag, och jag har exempel inom den grupperingen, att löpningen är jätteviktig. Och då behöver man ha ett jobb som inte tar, alltså engagemang ger ju energi, självklart. Men att man är rätt okej med att ha ett jobb där man inte just studsar in för att man studsar ut. Det måste funka på jobbet, men man ser fram emot sin träning till exempel efter jobbet. Och det
och då
är
kanske man har kraft kvar till det om man inte har gått in med liv och lust och 100% av både hjärna och hjärta i jobbet kanske.
Och jag kan tänka mig att det är många som kanske lyssnar och känner att det här håller man inte med. Man tycker att man ska kunna brinna jätteengagemang på jobbet och det ger energi att vara jätteengagerad på fritiden. Så kan det vara, men jag tror just det här att det är helt okej att inte känna igen sig i bilden av någon som bara 100% engagemang på jobbet. Och sen tänkte jag att det tredje, det kan ju faktiskt vara att det kommer så långt att man känner att det känns helt meningslöst. Det är inte bara en svacka. Det kommer faktiskt leda till att jag inte mår bra. Och jag måste lämna det här jobbet. Mm. Det kan vara.
Och då är det förstås en väldigt jobbig situation om man känner att man inte har möjlighet att lämna. Och det kan ju vara att man känner att, att man inte är så gångbar på arbetsmarknaden, rätt eller fel. Mm. På grund av utbildning, ålder och andra saker som man känner är emot en. Och ibland kan det ju vara så att man bara behöver en knuff och att det faktiskt funkar. Men det finns svåra situationer i livet. Mm. Eller att man måste dra ett lass för en familj, man är den enda vuxna. Och det finns inte utrymme för att våga ta chanser.
Nej, och det kan också vara att man bara känner att man tar beslutet att långsiktigt så ska jag härifrån och göra det där som jag drömmer om. Och där tror jag också att med vår socialmediala värld att det gärna målas upp att lämnade toppjobbet och drog till Bali i ett år. Och det behöver inte riktigt vara så radikalt. Alltså jag tror att man ska fundera lite och gärna prata med andra som kanske har gjort en sån här grej. Men vad slutade det med sen? Alltså blev det som du hade tänkt? Det jag menar är att det behöver inte vara att man måste göra någonting jätteradikalt.
Jag tänker på något som vi har pratat om ibland där i podden, att sådana här uttryck som att vara nöjd, att bara tycka till lagom eller att saker och ting är gott nog, det tycker jag är en fin känsla.
Mm.
Och det är kanske lite grann kopplat till vad du säger, vi ser bilder runt om oss där folk just wohooar väldigt mycket, för det är det vi liksom ofta uppmuntras att kabla ut till omvärlden. Men det är nog en falsk bild att tro då att folk håller på så hela tiden.
Mm.
Gott nog kan vara jättebra.
Ja.
Men om man känner att det är alldeles för stilla och att man saknar något, att den här känslan i magen börjar växa, då ska man ju göra någonting åt det.
Mm.
Och jag tänker bara, om man är en sån här rävsax och känner jag skulle vilja förändra någonting, men hur sjutton då? Jag sitter fast. Ta hjälp av andra människor runt omkring. Alltså, det är ju så självklart, men jag vill bara säga det.
Mm.
Att prata med andra och bara lufta sina problem kan ju ofta ge nya idéer och ingångar.
Precis, för att ofta är det väldigt surriga tankar och känslor i huvudet. Och man behöver, precis som när jag föreläser om stress. Man behöver skapa den här tygen. Alltså du behöver liksom skapa en tydlig definition av vad det är som inte känns bra. Det kan krävas väldigt många frågor varför. Sådär. Mm.
Är det tygen, det men, som inte känns bra?
Nej, här kanske det skulle kunna vara en surdeg då. Eller något. Jag vet inte, du får ha någon, tygen är ju ofta kopplat till stress. Vi får hitta någon annan bild. Men, ja, men vad är det som inte, att man försöker hitta det och att vad är det jag behöver förändra? För att om man tänker då att nej, men alltså, det är nog en dipp eller jag behöver hitta mer meningsfullhet i det jag gör. Och då kan det ju faktiskt vara att ja, man kanske inte känner att man etiskt inte håller med om det företaget står för eller organisationen. Men man kan också, det kan också vara så att man kanske tänker att för att hitta meningsfullhet måste jag koppla upp mig på någon storslagen vision som har med världen och samhället att göra. Men man kan också hitta meningsfullhet i att göra skillnad där man är. Alltså för de jag möter under dagen, tänkte någon till exempel som är i en reception och tänker att så här, alla som jag är i interaktion med idag, de ska bemötas positivt och liksom lämna lite gladare. För det vet vi ju själva att ett möte kan ju förhöja. Någon som möter oss på ett bra sätt, det kan få oss att bara, gud, nu känner jag mig lite
någon
gladare.
Någon som ser en i ögonen och ler, det är väldigt avväpnande även när man är som mest stressad och sur.
Mm.
Men så, där är förstås också risken att man dränerar sig själv för man bara ger och ger hela dagen. Så att, ja, balans är ju viktigt.
Ja, men det kan också vara att du ger, men du får ju ofta tillbaka. Om du ger surt får du tillbaka surt.
Mm.
Också att man känner att det är viktigt för mig att göra ett bra jobb därför att det är schysst mot mina kollegor. Och då får man hoppas att de är likadana tillbaka. Och att man känner att mitt etiska kompass säger mig att jag ska göra ett bra jobb, jag ska göra mitt bästa, det här är min uppgift och jag känner en stolthet i det, att det finns en meningsfullhet i att faktiskt utföra jobbet rätt, vilket såklart kräver att man tycker att arbetsuppgiften fyller en funktion, men att man kan jobba där man är. Och då, jag måste ta med det här exemplet då från det här sjukhuset och hon som har forskat på det här. Nu ska vi se vad hon heter. Hon heter Amy Wresniewski. Nu hoppas jag att jag uttalade det rätt. Hon pratar om jobcrafting. Och hennes kanske mest kända exempel handlar om städare på ett sjukhus. För att de var ju anställda för att städa lokaler på ett sjukhus. Men de sysselsatte sig, många av dem, med någonting som hon beskriver som jobcrafting.
Mm.
Och det var ju att de tog ju i vissa fall ut svängarna ganska rejält och gjorde saker de inte alls skulle göra. Men det var deras sätt att hitta ett meningsfullt förhållande till sitt jobb. Så att
men berätta lite mer, för städa är meningsfullt i sig därför att det blir rent och så. Däremot kan det kanske vara tråkigt.
Mm. Så att det var ju så här, ja, men du ska hålla rent i den här sjukhussalen. Det skulle kunna vara något. Vad gör du när jag städar sjukhussalar? Nej, det gjorde inte de här. Utan de såg sitt jobb som att gå runt och se vilka patienter som kanske höll på att bara gråta, mådde lite dåligt. Några av dem försökte hitta sätt, hur kan jag liksom ge den här personen vatten? Några av dem lotsade de besökande tillbaka till parkeringen, till bilen.
Mm.
Och en kvinna, det här tyckte jag var, jag började nästan grina när jag hörde det, men hon flyttade om tavlor i rummet hos människor som var i koma, vilket de, om man då gissar, inte upplevde. Men så fick hon frågan, varför gjorde hon det? Nej, men hon tänkte att det kunde väcka någon stimulans att de skulle liksom vakna.
Hon hade inte slutat att se dem som riktiga människor.
Nej, precis. Och hon hade liksom kreativt då räknat ut att om jag flyttar runt tavlorna mellan olika salar så händer det någonting. Och då hade de frågat, men är det här någonting som ingår i ditt jobb? Och hon sa, nej, men det här är någonting som säger vem jag är.
Mm.
Och då tänker jag så här, nu fick jag en idé här. Och då tänkte jag på alla parkeringsvakter som ju, alltså vi är väldigt få som har, kanske, och speciellt om vi har fått en lapp. Men jag tänker att det måste vara ett ganska ibland otacksamt jobb, för man ser dem komma och man bara, nej, jag stod bara 5 minuter.
Mm.
De är ute och går på gatorna, tänk om alla bilar, lo and behold, i Stockholm, men står rätt parkerade. Att vilken potential de har för att till exempel gå fram till människor som ser lite ledsna ut, som ser vilsna ut, att typ,
var ska jag parkera någonstans? Jo, jag har ett tips för
dig. Jag har tips.
Där uppför backen kan du stå helt lagligt.
Fråga mig om bra ställen att parkera på. Alltså, ja, det finns ju många entreprenörer som jobbar, företag som jobbar med det. I Stockholm till exempel då, där vi är. Men där finns det, de är ute och patrullerar liksom. Mm. Alltså, där, de skulle kunna ta ut svängarna och liksom såhär, men du ser lite vilsen ut.
Om de inte hela tiden behövde bevaka och
ja, liksom, de kanske inte hinner.
Ja, säga nej när folk är fel, för det är det de här lapparna betyder egentligen.
Ja, men om man utgår från att man hinner med det man ska göra och samtidigt får lägga till någonting som både faktiskt skapar värde, det inte bara hittar på.
Nej.
Ja.
Ja, men jag håller med, och får jag flika in en sak där? Det här med crafting då som begrepp antar jag att man själv skapar meningsfullheten. Mm. Det är ju ett sätt att se på livet också.
Mm-mm.
Faktiskt. Så det går ju utanför bara arbetets gränser.
Mm.
Att när man känner att det är lite tomt just nu i livet. Ja, men hur kan jag hitta den meningen som jag söker?
Ja, men det kanske är då att man... Men så här, jag har fått i uppgift att jag har hand om administrationen här till exempel. Jag får in massa uppgifter som jag ska ta hand om. Men jag ser det som att jag löser viktiga problem åt de här kollegorna. Och dessutom så ser jag till att alla som jag hörs med så skickar jag med någon positiv kommentar eller någonting. Så att jag sprider glädje samtidigt som jag gör de här uppgifterna. Alltså jag tror att vi alla behöver jobcrafta lite grann. Och jag tror att det ämnet ska vi definitivt komma tillbaka till. Men det kan ju vara det att man känner att man sitter i en organisation där det finns en vision som man tycker är för långt bort. Och visst, man kan lägga massa tid själv på att koppla upp sig på den och rita så här, hur bidrar jag till det? Men om inte det arbetet sker i organisationen så kan jag förmodligen hitta min meningsfullhet där jag är. Just för att jag kommer till jobbet och är jag inte där så är jag saknad av mina kollegor. Det är någon som undrar varför det här inte är gjort. Så att jag fyller ett viktigt syfte och att mata det. Men också acceptera att förmodligen kommer man ha arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla. Och man kanske inte behöver sätta sig och grotta ner sig i varför de blir meningsfulla. Om man inte gör dem så ofta. Men det man gör ofta behöver man hitta ett varför bakom.
Just det.
Mm.
Ja, men det är bra. Men åter till det här som du säger, bullshit jobs. Du, alltså, det är en lite rolig och provocerande rubrik.
Ja.
Finns de?
Jag tror definitivt att de finns. Men det kan ju vara att om du säger så här, jag håller på att försöka komma på en ny cigaretttyp. Då skulle jag bara, alltså det är ju ett bullshit jobb. Enligt min etiska kompass.
Ja, just det, för du tycker inte det behövs i världen. Att det bara förstör.
Liksom. Och det skulle jag säkert få massa medhåll av. Men till exempel om du... har ett jobb och så beskriver du det och så känner jag inte riktigt igen titeln. Jaha, du sitter vid en dator hela dagarna och det låter inte så meningsfullt. Och så bara, fast alltså, jag gör jätteviktiga grejer här.
Resultatet alltså, av det jag gör stöttar hela organisationen. Det kanske är beslutsunderlag som avgör viktiga vägval och sådär.
Ja.
Jag kan tänka mig att det mest meningslösa kan vara när man är fast i ett stort maskineri och det känns lite som att man flyttar någonting från A till B. Man kanske konverterar information på något sätt från A till B. Men man ser aldrig att någon gör något av det.
Nej, och så kanske inte ens någon. För det finns det exempel på i hans bok. Där man faktiskt sitter och gör någonting som någon inget gör något av. Och då kan man tänka att om det inte är någon som drar nytta av det du gör. Du själv inte ser någon nytta av det. Då kan ju det vara the bullshit.
Ja.
Men det kanske är så att du får lön som gör att du kan... Ja, utfodra dina barn och din familj. Alltså, då är ju inte det bullshit ur det perspektivet.
Nej, det resulterar i något utan som betyder något.
Ja, men det finns ju den här klassiska anekdoten med de här tre männen som sitter och hugger sten. Och så frågar man, men vad gör du? Jag hugger sten. Och nummer två, nej men jag jobbar för att få brödföda till min familj. Och den tredje pekar och säger, jag håller på att bygga den här katedralen, visst blir den fin.
Mm, alltså, just det. Det exemplet hörde jag nyligen, det var ganska bra.
Ja, den dras ofta. Och det är ju, ja, det kanske inte är så kul att hugga sten. Därifrån kanske vi vill förflytta oss till att känna att ja, men jag tjänar pengar, det är rätt okej. Sådär. Men, så att bullshit jobs, det finns nog ingen, det är ju en väldigt subjektiv benämning.
Mm.
Och vad som är ett bullshit jobb beror ju på. Men jag kan just tänka att när man gör någonting där man inte ser någon nytta av det själv, då är det ett bullshit jobb för mig. Och det kommer förmodligen få mig att inte ha så himla roligt över tid. Mm. Alltså om jag ska dra in brödfödan till familjen, då kan jag ju... Kanske göra det med någonting som också känns meningsfullt. Mm. Den kombon borde gå att få till.
Ja, och om man ska ta det väldigt krasst så frågan är om ett företag ens borde betala någon för att göra en uppgift som inte leder till någon form av värde. Då är ju något fel på organisationen.
Ja, men
och så kanske det är många gånger.
Ja, men alltså, jag tror att det, alltså, jag har varit med flera, eftersom jag har varit i en stor organisation, både i större och mindre, där det har liksom dragits igång projekt som man bara såhär, wow, där blir, och sen hör man liksom så här, oj, det vart inget produktivt av det, och då kan man i efterhand tänka att ja, det var, man lär ju sig alltid någonting, det är ju det, oftast lär man ju sig jättemycket av grejer som man drar igång. Så att, ja, vi får nog återkomma till bullshit, för det går inte att säga exakt vad det är, utan det är en upplevelse.
Och att våga misslyckas, det säger man ju väldigt mycket nu för tiden. Mm. Fail fast och sådär, det ska man göra, för annars kan man inte lära sig något. Det är väl om det pågår länge. Jag menar, det är som ett förhållande, alltså vänskap eller äktenskap, där man inte ser någon mening. Där man inte ger varandra något, där man är maskiner som bara, ja, då Då kan ju i och för sig trygghet vara något. Och ja. Så kan det vara. Att om ett jobb ger trygghet.
Ja.
Jag har en struktur. Jag går någonstans på morgonen. Jag går hem på kvällen. Jag upplevs som behövd. Jag har ett sammanhang.
Ja.
Och en lön då.
Men så att, precis, att det är tre, kanske tre delar. Att antingen så behöver man jobba på att hitta meningsfullheten där man är. Och det kan jag känna ibland när jag ska ta mig an något lite större som känns trögt. Så hittar jag meningen och kopplar upp mig på den så känns det roligare.
Mm.
Och sen kanske då att man kanske är någonstans där det känns som att man förväntas vara jätte engagerad. Och man känner att jag nöjer mig med att inte vara jätte engagerad. Jag vet att jag gör ett bra jobb och jag trivs här. Men jag har ett jättestort engagemang någon annanstans. Men jag känner ändå att jag liksom levererar. Mm. Och det tredje är just att om det bara känns... Det här känns inte bra. Och då det är precis, och jag måste byta arbetsplats eller byta spår. Och det är då jag tycker att man verkligen ska lägga tid på att... Som du säger, bolla med andra, ta hjälp, kartlägga. Därför att gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Och ibland är det inte förflyttningen från det man gör som är lösningen. Och man må, ja, men jag tänker som jättemånga som säger, kanske jag har sagt till dig förut också, så, oh, gud, det verkar så härligt att vara egen. Ja, alltså, jag älskar att vara egen, men definitivt så att det inte passar alla.
Utmaningar och,
ja, precis. Att man verkligen målar kartan, sen kommer man aldrig veta vad man är på väg emot. Men däremot kan jag tänka, någonting som jag tror på, om att man är på ett jobb där man känner sig super engagerad och älskar sitt jobb, men man känner också att det är väldigt, väldigt mycket att göra och väldigt, väldigt slitigt. Då kan jag tänka att jag undrar om vi behöver vara engagerade så här fruktansvärt många timmar i veckan. Alltså, måste vi vara engagerade 40 plus inklusive resa? För där har jag en tanke om att man faktiskt kan fördela om sin tid lite grann för att hinna med mycket av det som man säger att man inte hinner. Jag skrev ett blogginlägg om det här faktiskt som bara var, alltså, ingen lösning på liksom något samhällsproblem, men bara så tankar hur jag själv har tänkt lite runt att inte gå ner i tid, för ibland jobbar jag också liksom hysteriskt mycket, men att alla de sakerna som man säger att man längtar efter och inte hinner, och sen så ser vi ofta att vi kanske, ja, men kanske sitter lite onödiga möten och sådär, och så kanske jag kan gå ner lite i tid, att om man
skära ner lite BS på jobbet för att få in mer meningsfulla saker, kanske.
Ja, men också så här, våga säga, men jag skulle inte hinna gå ner i tid, för då hinner jag inte allt det här. Alltså, jag tror att det går att skrapa
om jag
bort.
Vore din arbetsgivare nu, när du säger det där, då skulle jag, arbetsgivare, chef, ja, vad du vill, då skulle jag vilja höra det du säger. Och så skulle jag vilja, tillsammans med dig, diskutera möjligheterna att, ja, men vad är det du ser som inte tillför något? Mm. Antingen att ta bort de timmarna så du kan springa mer eller göra någonting utanför jobbet. Mm. Eller vad skulle du vilja göra på jobbet? Vad tycker du saknas?
Precis.
Så att vi ska också ta upp den här vinkeln meningsfullhet, tänker jag, utifrån, ja, vad en chef och ledare kan göra.
Absolut, för det blir ju en dialog. Men, ja. Men det jag märker är ett exempel som många säger att de inte hinner med. Man kan ge som exempel, man skulle kunna säga att man jobbade 6 timmar istället för 8 timmar per dag. Då har du 2 timmar extra per dag. Du skulle kunna umgås med människor som du inte hinner med. Till exempel kanske hämta dina barn, eller om du har barn, en halvtimme tidigare. Du skulle kunna vara ute i naturen, vilket vi alla kanske inte längtar dit. Och då kanske det är något annat. Men många säger, åh, jag skulle vilja ut i skogen.
Okay. Kunna sitta på en nattklubb, eller ja. Jazzklubb lite längre på kvällarna.
Ja. Man skulle kunna hinna transportera sig klimatsmart till och från jobbet, till exempel. Om man känner att jag hinner inte cykla eller springa, kanske man hinner göra något av det.
Hinner man förkovra sig ett intresse?
Ja, precis. Den är med att man kanske kan ta upp en hobby som man har saknat. Man kanske hinner gå med i en bokklubb, sjunga i kör, spela ett instrument, vad det kan vara. Och just att man säger, jag hinner inte laga mat. Då kanske man kan lägga lite extra tid på att laga mat. Och någonting som jag har funderat på, att handla second hand, det tar längre tid än just att handla nytt. Men det har ju jag nu grej att jag inte ska handla någonting nytt. Så nu måste jag göra det, och då tar det lite extra tid. Men alltså, man har säkert någonting själv på en lista som man känner att man inte...
Och det är inte farligt att bara ha extra tid och inte veta vad man ska göra med den. Nix. Det är inte farligt alls, det kanske till och med väldigt hälsosamt.
Ja, slänga sig på soffan och läsa och en riktig bok.
Känner, ja, jag känner att jag drar ett djupt andetag när jag tänker på det.
Ja, du att ser. Tid. Ja. Så att nu skickar vi inte ut att alla ska gå ner i tid. Men just att apropå att känna sig engagerad, så kanske man håller det engagemanget och den lågan vid liv, tror jag, över tid. Om man kanske inte lägger riktigt så mycket tid alltid som det verkar vara norm att göra.
Precis. Och jag tänker att vår partner Twitch Health har skrivit en hel del kloka blogginlägg om det här med hälsa. Och en hel del av dem handlar just inte bara om den fysiska aspekten av hur vi mår och blodtryck och sådär, utan faktiskt om det här med den större bilden och vad betyder hälsa för oss. Och jag tänker om du som lyssnar är chef eller ledare, vi lägger en länk till ett blogginlägg där om just det här, hur kan man prata om hälsa med sina medarbetare utan att bara liksom trampa in på deras individuella integritet och ändå lyfta en diskussion i organisationen.
Mm.
För den kan ge en viktig inriktning. Hur ska man jobba med hälsan i just er organisation?
Mm. Och just sättet som Twitch ser på hälsa och bedriver sitt arbete gentemot sina kunder, det är ganska, skulle jag säga, ganska avväpnande och ganska inbjudande. Och tipsen de har handlar också mycket om att, jag frågar inte många morötter då att det går, utan man börjar på en ganska, det kan kännas ganska bekvämt att ta upp ämnet på det sättet som de beskriver det. Och det genomsyrar ju hela deras organisation också.
Och framförallt du jobbar ju en hel del med dem praktiskt också, förutom att vi pratar här.
Så
att, Men jag skulle skicka ut en fråga innan vi slutar till er lyssnare. Har ni bullshit jobs eller har ni haft dem? Berätta för oss hur det kändes och varför det kändes så meningslöst. Och kanske vad ni har gjort åt det.
Mm.
Eller varför ni inte känner att ni kan göra något åt det.
Mm.
Vi vill höra mer.
Mm, för vi kommer berätta. Återkomma till det ämnet.
Mm.
Så, men meningsfullhet och meningslöshet.
Eller behövs det inte?
Ja.
Behövs det inte alls?
Nej.
Räcker det bara gå till jobbet? Berätta för oss vad ni tycker.
Mm.
Och framförallt om de här problemen. För det är roligast där det bränner. Där det liksom inte funkar. Hörrni, ta hand om varandra tills vi hörs igen. Vi måste tacka Agda Media för den här produktionen. Och till er förstås vill vi rikta ett stort tack för att ni lyssnar. Det känns så kul att ni finns där ute fast vi inte ser er.
Mm.
Dela gärna och kommentera våra avsnitt i sociala medier så hjälper oss att göra fler riktigt bra avsnitt. Ta hand om varandra.
Ha det bra.
Må så gott.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.